Välkomna till Mittbruset. Jag heter Ida Hansson-Brusvits, chef för Didigital. Och i det här programmet så brukar jag möta aktörerna i den moderna ekonomin. Men vi sitter här mitt i sommaren och den här perioden brukar innebära en tid då man kan få reflektera och kanske komma till en ny start. Och därför tänkte jag att vi skulle ta tillfället i akt att prata med er också som har höga ambitioner hur man vässar sin prestationsförmåga. Och passande nog sitter vi på Grand Hotel, programmets hemvist, och i en spasvit. Och med mig har jag då Shab Sayadust, psykolog och rådgivare. Du stöttar ofta techgrundare, företagsledare, organisationer i sitt arbete. Hur är läget?
Det är bra, tack. Kul att sitta här. Ja, en dag som den.
Mitt i spat. Och psykologi är ju också väldigt kopplat till affärer. Det påverkar börser, våra beslut när vi gör affärer och så. Nu har vi varit i några år med pandemi först, där du också är väldigt aktiv med organisationer. Det har varit krig, det är oro i ekonomin och så. Vad tänker du, vad är dina tentakler när du är ute och pratar med folk? Hur mår vi egentligen?
Det är en stor fråga. Jag tror att det finns de som mår bra. De som kanske aldrig har mått bättre. Men så finns det ju ganska många som är oroliga. Och det är många som, tror jag, fortfarande känner av den här pandemiångesten som finns med. En del av den verksamhet som jag bedriver handlar ju om att vi gör olika psykologiska tester på kandidater i olika processer. Eller om man ska genomgå, det kan vara företagsköp eller rekryteringar eller bara coaching. Och vi ser en sämre prestation på de kognitiva testen sen när vi jämför post-covid och pre-covid. Där folk helt enkelt, tror jag, har svårare att engagera sig eller fokusera så helhjärtat på sådana övningar jämfört med vad man vill.
Men är det oron som distraherar dem eller andra saker?
Nej, jag tror att det här är bara spekulationer. Men jag tror att folk... Innan pandemin så var det väldigt tydligt vad som komma skall. Du gick upp på morgonen, så gick du till jobbet och så var det liksom growth och du gick upp, presterade och så vidare. Med pandemin så kom ju det här, men okej, varför gör jag det här? Och vad händer om jag blir sjuk och dör? Någonting som kanske många inte tänkte på innan. Bara spekulation, men att jag tror att det finns någonting där som gör att folk är mindre, generellt sett, mindre fokuserade och lite mer slarviga efter pandemin än före. Det ser vi i många olika sammanhang där vissa beteenden hade varit helt liksom unheard of före pandemin. Men efter pandemin så ser vi att folk verkar inte bry sig. Förbereder sig inte på samma sätt. Skärper sig inte på samma sätt.
Okej, så vi behöver skärpa oss.
Lite grann, eller snarare så här, vi behöver nog ställa oss frågan, varför gör vi det vi gör? Och när vill jag skärpa mig? När betyder det någonting för mig att vara på topp? Och det är väl också det som är det viktiga när man pratar om prestation. Att det handlar inte om någon form av allmän, jag måste prestera alltid på topp hela tiden. Utan när är det viktigt för mig att jag presterar på topp? Och toppa det och kanske då också välja bort det som inte är lika viktigt. För mig eller för dem som jag bryr mig om. Eller för det ansvar jag har. Inte bara en egotripp heller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Vi sitter här och pratar om just det med prestationsförmåga, och när man söker på nätet då får man ju upp jättemycket kring elitidrottare, så blir det bättre på din löpning och så. Men nu har det börjat pratas allt mer om detta i näringslivet, och som du sa, en elitidrottare kanske man också måste tänka på det där loppet eller så. Varför tror du det är intressant att prata om det här just kopplat till näringslivet?
Ja, så för det första så är det så att näringslivet har ju alltid varit intresserad av idrotten. Och det finns ju idrottsmetaforer och att man sneglar hela tiden på den typen av prestation som finns där. Men jag tror att det blir också mer och mer att forskningen visar ju på och ger verktyg som knyter ihop kropp och psykologi. Alltså mer övningar, som somatik och det du gör, om det nu är träning eller isbad eller vad det nu kan vara. Och å andra sidan då det som är den psykologiska biten. Och man ser att det är med takt med att fler och fler går ut och säger att jag gör det här, så skapar det också en nyfikenhet för andra att testa på. Och det är väl någonstans där det är. Det är en långsam process över tid. Det kommer bli mer och så kommer det bli ännu mer. Så. Och för varje gång en profilerad näringslivsprofil går ut och säger att jag går till en idrottspsykolog eller jag går till en psykolog. Lyssna på den här Nikolaj Tangen-intervjun som pratar om just det här, skillnaden mellan att gå till en psykolog och till en idrottspsykolog och vad det betyder, vilka signaler det sker. Ju fler sådana personer säger sånt, desto fler kommer andra vilja följa med. För det är ganska mycket tabu än idag, fortsatt.
Ja, för att det här är ju ingenting nytt om man... Om man är aktiv i toppen på näringslivet, vet man ju så här, de går till psykologer och så. Det har de gjort i decennier, men det är ingenting som man vill prata om, för det som du säger är tabubelagt och så. Men när du möter de här topparna och företagsledarna, vad är det för utmaningar vanligen som de pratar om, som de vill ha hjälp med?
Så jag möter ju många olika personer i många olika situationer, men det finns ju en gruppering som har mer akuta utmaningar. Det kan vara akut stress, det kan vara en utmaning, man ska lägga om någonting, man ska få ihop sitt team eller vad det nu kan vara. Och så finns det den andra grupperingen då som är mer nyfikna. De har ingenting som liksom pockar på, utan de är mer nyfikna och säger okej, jag har hört att andra gör det här. Jag skulle också vilja. Det är lite, om det nu är FOMO eller ett flockbeteende eller vad det är, låter jag vara osagt. Men det är väl de två skälen som folk träffar oss i syfte att utvecklas. Sen träffar vi folk i andra sammanhang också. Men i båda fallen så hamnar vi oftast i den här diskussionen. Varför gör du det du gör då? Och där ser vi ju att, men om du vet... Om du kan sätta ord på det och inte bara en floskler att jag vill vara bäst, utan varför gör du det här? Desto lättare är det för dem att fortsätta göra det på ett hållbart och uthålligt sätt. Och ju mer det blir en fråga om att jag gör det här för att jag är en duktig flicka eller duktig pojke, eller jag gör det här utav plikt, eller jag gör det här för att vinna det här eller åstadkomma det här specifika resultatet, desto svårare blir det ju. Att uthålligt över tid. Vakna upp på morgonen och känna, yes, jag vill göra det.
Så hitta passionen helt enkelt.
Hitta passionen och hitta ens egen drivkraft i det. Och förstå den. Och förstå vad är det jag behöver för att jag ska må bra. Vad det nu kan vara, olika parametrar.
Vad är det för mer för grundbitar man ska ha koll på för att maxa sin prestation?
Så om jag är ju... I begynnelsen av min karriär så jobbade jag mycket mot idrottspersoner innan jag kom in i hela näringslivssvängen. Och när folk pratade om hur ska jag bli psykologiskt starkare, då var det ju, rådet var träna mer. Och det är väl liksom lite här det samma sak. Att det är, vill man bli bättre på att prestera, då måste man se till att grunden finns där. Och det som är då grunden i den träning eller den... Det sättet som vi mår och lever. Vilket innebär sömn, innebär andning, innebär mat. Och framförallt då återhämtningen som allt det här är kopplat till. Att kunna ta igen och varva ner och koppla ur. Så det skulle jag säga är det som är liksom grunden i det hela. Så om du vill prestera bättre, äter du rätt, sover du tillräckligt bra, tillräckligt många timmar med tillräckligt bra kvalitet och återhämtar du dig. Sen kan det se lite olika ut hur man gör det för olika personer.
Ladda batterierna helt enkelt.
Ladda batterierna. Och det där är ju liksom viktigt att stress i sig och att vara obekväm eller att ha en svår period är ju inte, det är inte problematiskt. Vi är gjorda för stress. Vi klarar av det. Problemet är ju just det här när man inte kopplar ner. Det här kan vi jämföra med en gasell på savannen som blir jagad av ett lejon. Stress på slag, springer. Om gasellen överlever, då kommer den bara så här snabbt skaka av sig, vara nere på noll och börja äta igen. Tyvärr har ju inte vi samma förmåga. Vi bär ju med oss det här, ångesten, stressen. Vi funderar på vad var det som hände? Hur gick det egentligen? Börja liksom grubbla och bli oroliga för vad kommer det här föra med sig, särskilt i näringslivssammanhang när det är så komplext och så många delar. Så det skulle jag säga, den som sitter på nyckeln till återhämtning, den kan hantera vad som helst.
Mm, icke att förglömma. Och jag hade ju då nyligen Voice-grundare Fredrik Hjelm med i programmet, och han vittnade just om det här, många ambitiösa, passionerade som ligger i riskzonen för att bli utbrända. Mm. Och vi ska titta på ett litet klipp faktiskt från när han var med, när han pratade om det här.
De är väldigt intresserade, passionerade, ambitiösa med det de vill göra. Och kanske inte har några planer på att liksom, lyssna på rådet, ta det lite lugnare. Utan snarare älskar det de gör, vill någonstans och vill hitta verktyg, sätt att hantera situationen.
Vad tänker du kring det?
Ja, men det är ju jätteviktigt. Tillbaka till det här, varför gör man det man gör? Och jag har ju träffat på många inom näringslivet som har försökt hitta en psykolog, och rådet de har fått är just det här att varva ner och koppla.
Stressa mindre.
Och det är ju inte riktigt det de personerna vill höra då. Och även om de skulle hålla med, så är det ju svårt att göra någonting åt det. Så jag tror att det viktiga där är ju att man helt enkelt försöker se vad i det jag gör är viktigt för mig. Och vad i det som ger mig energi. Och hur kan jag optimera för det? Oavsett om du jämför med näringslivet, om du sysslar med marknadsföring, försäljning eller vad den är. Vill du vara på en viss nivå så måste du prestera. Det finns krav på dig att du ska kunna hantera vissa utmaningar och så vidare. Och där gäller det att vill man vara där, då måste man se till att man optimerar för det. Så du måste se till att du övar på rätt saker återigen. Att du ser till att återhämtningen finns där. Beteenden som ger dig den här lilla kicken som gör att du orkar med och att du presterar. Och därmed också att du tar bort saker som inte får dig att må bra eller saker som till och med får dig att må dåligt. Och det kan vara allt ifrån att du kanske inte ska vara uppe och titta på den där sista avsnittet i Netflix-serien för att du ska upp på morgonen, du måste ha dig sömn. Eller att du undviker den här sista drinken, eller vad det nu kan vara. Men att du måste optimera, du måste se till att du börjar tänka att det här är prestation. Det är en stor skillnad, för inom idrotten så vet de. Jag menar, om Charlotte Kalla ska ha ett lopp nästa vecka så kommer hon inte vara ute och svira. Inom näringslivet så kanske en del av jobbet är nätverkandet. Det kanske är att du ska vara ute och ta några glas och så vidare. Och den balansen, att förstå att det här är prestation. Att jag kan inte ta ett glas sent på natten och vara ute och svira och sen tro att jag kommer vara topp dagen efter. Den insikten måste man liksom förstå, att det är prestation. Det är ett lopp, men det är ett maratonlopp. Det är inte en sprint i varje läge, utan du måste uthålligt klara av det här över tid.
Mm, intressant. Och sen tänkte jag på också här med sociala relationer. Och så. Det kan ju också bli lätt att man försvinner när man är inne i en sån här sprint.
Mm. Ja, och det finns ju liksom, det är ju olika problem med det. Det ena är ju då, när man är ute ur sprinten, vill folk fortfarande vara med dig? Eller finns det någon sån här att du är liksom lite för ego och lite för dig själv? Men också det, att vi behöver ju den närheten. Vi behöver ju relationerna. Så att försöka hitta balansen även där är ju jätteviktigt. Jag brukar rekommendera folk att när de är inne i en sån sprint, eller vad vi ska kalla det, att de säger till folk, att de kommunicerar. För ofta så är det som försvinner också. Folk märker bara att man slutar svara, och hemma kanske de märker att man är inte riktigt lika tillgänglig och så vidare. Men att prata och säga det, att nu har jag den här perioden, det kommer innebära att jag kommer inte vara närvarande. Det innebär att jag kommer inte vara lika responsiv i de här sammanhangen. Men jag älskar det fortfarande, eller jag vill fortfarande att vi ska göra de här och de här grejerna. Så att man liksom hjälper folk att förstå vad man håller på med. Och sen att man hela tiden ser till att man prioriterar de relationer som är viktiga för. För vi är ju ganska duktiga i samhället idag att prioritera någon form av prestation. Att vi prioriterar det som på något sätt hamnar på CV. Att det här är jag lyckades med det här var min prestation. Och förstå att vi i livet så är det också annat som är viktigt. Och att man har saker som du blir bejakad för och prisad för som inte handlar om din konkreta prestation på jobbet, utan som handlar om att du är en bra partner eller en bra vän eller bra pappa eller mamma eller vad du vill.
Ja, fint. Och jag bevakar ju mycket techsektorn, och där har vi ju sett just flera grundare än bara Fredrik som gått ut och pratat om det här med mental press och så. Har du sett mer från den här sektorn eller att de pratar mer om det?
Alltså, de har ju en svår... Nummer ett så tror jag att de pratar mer om det. För de har en annan attityd till det. Det är en annan ålderskategori och så vidare. Så om vi säger att det är en pågående trend i att det pratas mer och mer och mer, så ser vi ibland när vi jämför olika ålderskategorier att se plötsligt så finns en ålderskategori där man pratar mer än de som... Om vi säger 30-plussarna pratar kanske mer om det än det är 50-plussarna, så att säga. Så det tror jag är en del av det. En annan del av det är att de har ju ett svårare... De har ju konkret, alltså objektivt sett, mycket svårare. För de ska ju leda och driva någonting. Så där har de ju likheter med en mer moget bolag. Men de ska ju samtidigt då skapa någon form av plattform för det de gör. Oftast så kanske de är först eller de är andra bolag som erbjuder en tjänst eller gör det de gör. Vilket gör att de måste, förutom att driva bolaget, så måste de också hela tiden driva på en samhällsdiskussion kring behovet av det. Och tjäna någonting på det för att bevisa affärsmodellen, samtidigt som de hela tiden också måste visa upp någon form av framgång mot investerare. Så på så sätt så är det en väldigt mycket svårare uppdrag. Och vi ska inte glömma, om vi jämför en vd i ett mer moget bolag kontra ett vd i ett techbolag, så kan det ibland också vara så att en person som... Om vi tar en Fredrik eller om vi tar jämför med en Fredrik med någon som är på ett mer moget bolag. Så förmodligen så har den personen som är i det mer mogna bolaget gjort ganska många både framgångar och misslyckanden. Men inte så att det hamnar i tidningen. För det är också en sån här grej att de blir ju synade på ett helt annat sätt. Så när du är vd i ett mer moget bolag, då har du gått igenom väldigt många lärdomar. Du har gjort det lite undercover och så kan du komma in och du har funktioner runt omkring dig som stöttar. Och det har inte det här gänget, om vi tittar på liksom generiskt pratar om techbolag. Så på så sätt så har de ju det tuffare. Och kanske också att de misslyckas ibland för första gången och publik, vilket också blir lite svårare att hantera.
Man måste träna sina förlorarmuskler.
Man måste träna sina förlorarmuskler och man måste inse att man är inte bättre än vad man är. Man är där man är. Hur mycket än man... Det finns ju de här att man ska skriva på spegeln att du är bäst och ha liksom affirmativa budskap till sig själv. Men någonstans så måste man bara acceptera att det är här jag är, och därifrån då ser varje möjligt misslyckande som en lärdom framåt. Och där är det lättare om du är en mellanchef i ett bolag där du har lite mer ro, där det finns en HR-avdelning som har kurser som du kan gå och så vidare. Och där det finns folk som kan stötta dig. Du kan ha mer än 8-5 jobb än om du är grundare eller founder eller vd i ett techbolag där du ska ta över världen. Det är liksom lite svårare. Så man kan också vända på det och säga att det är ju fantastiskt att det inte är fler av dem som går in i väggen och på riktigt då stämplar ut helt. För att det är väldigt tufft, väldigt slitsamt.
Och sen som företagsledare kan man ju drabbas av yttre faktorer också, precis som vi pratade om pandemin. Och tidigare i mitt brus så hade jag gäst med av hotellmagnaten Petter Stordalen, och han drabbades ju väldigt hårt av pandemin. Han kallade det för näringsförbud i princip. Vi ska kolla på klipp med honom också.
Lite sån recession till depression liksom. Att det blir depression i recession, det vill inte vi. Så vi begynte ett gigantiskt projekt med någon få människor på hovedkontoret, som vi sa följande: om vi kommer ut av pandemin och vi hade haft ett hotellbolag på över 200 hotell och vi kunde börja med helt blanka ark, hur hade det sett ut? Vi glömmer allt det vi har haft. Och ut av det kom Strawberry som vi lanserar 22 maj. Det kommer att förändra, alltså det är början på en reise som förändrar hur vi tänker, hur vi säljer hotell och upplevelser. Och det började med 8-10 människor, på slutet var det flera hundra människor involverat. 22 maj så är det 17 500 människor involverat, og vi skal vise hvilket bolag vi er. Alt det gjorde vi gjennom krisen. For at, da begynte de ansatte å tenke på, nei, 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 de planlegger for noe fremover der. Så de tror, og optimisme, det det som har bygd Sverige og de nordiske landene til å bli verdens beste land å bo i.
Hva tenker du kring hans krishantering?
Alltså, ja, nummer ett så är han ju oerhört skicklig storyteller, vilket vi också ser i den här intervjun. Och jag tror att det de har gjort då, lyckas att få människor att ha hopp. Det finns ju den här keep hope alive. Det är ju fantastiskt. Och det är ju en av ledarens uppgifter att även när det är så mörkast kunna måla upp någon form av vision, måla upp någon form av hopp och ge människorna runt omkring då någon form av känsla av att okej, bara vi gör A, B, C, bara vi går ditåt så kommer vi lyckas. Det finns någon belöning för oss eller det finns någon lycka för oss. Så det är ju liksom på så sätt så är det ju fantastiskt. Och att ha gjort det under pandemin, det är ju jättebra att de har lyckats med det. Och fler borde ju ta efter det, att kunna prata om varför är vi här och vad är det vi ska lyckas. För man behöver inte en pandemi, man behöver inte de här externa kriserna, utan man kan använda de här verktygen och det här sättet att tänka även när det inte finns. Givetvis så är det ju, folk kommer ju alltid ha lättare att följa om det finns en extern fara eller någonting som gör dem mer osäkra. Men att ha det här hoppet att se vart är det vi ska, det är ju fantastiskt.
Mm. Precis, Winston Churchill sa ju never waste a good crisis, för att det är lättare att fokusera
precis,
alla.
Precis, och det ser vi ju också om vi tar pandemin, att vi fick allihopa gjorde precis så som de blev tillsagda initialt, och sen så börjar ju folk få den här liksom, vänta, varför då efter en stund. Men folk är ju väldigt, när det blir stress och när det blir fara på riktigt, då blir ju folk väldigt måna om att formera sig. Och det tror jag, det jag har hört också från de personer och bolag som jag jobbar med, det var ju liksom det initiala, var ju folk väldigt stolta över att vi lyckades, vi hanterade den här första skedet. Men tillbaka till det här är maraton. Du måste sprinta ibland med ditt maratonlopp. Så vad händer över tid? Och vad händer när folk, om vi tittar på utmaningar som näringslivet har idag på vissa delar, hur får vi folk komma tillbaka till jobbet? Hur får vi folk som värdera jobbet annorlunda när de har varit hemma och fått smak för vad det innebär och vilka friheter det ger?
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Techsektorn har också tvingats komma med stora varsel på många bolag och så. Har du något råd om man hamnar i den typen av situation?
Alltså, det som har varit för, om vi pratar om techsektorn så, att för många av de bolagen var det första gången de varslade. Så det var ju lite grann så här, det var children of summer och winter is coming. Och det var första gången som de måste stå upp och göra vissa av de aktiviteterna. Om de gjorde det bra eller dåligt låter jag vara osäkert. Men det finns ju två aspekter av det. Det ena är att det finns ju idag ganska mycket så här ska du göra för att det ska gå bra. Vi vet hur du ska göra, vad du inte ska göra i en sån situation. För att både psykologiskt, ledarskapsmässigt och juridiskt kunna hantera en sån process. Tillbaka till det här som vi pratade om innan. Det är ju alltid svårare om du också har media som är väldigt intresserade. Och det finns också i vissa fall någon form av okej. Upp som en sol, ner som en pannkaka storyline i bakgrunden. Men om vi har det på det klara, om vi säger att det finns kunskap om det, då kommer vi tillbaka till det här. Om du ska göra en sån aktivitet, se till att du sover, se till att du äter rätt och se till att du inte underskattar den prestation som det innebär. Och också efter en sån övning, se till att du förstår att även om du gick igenom den, så är det en emotionell och psykologisk prestation. du kommer behöva återhämta dig. Så hur hanterar du det?
Just det, ja. Intressant. Och du nämnde ju tidigare Nikolaj Tangen. Han är ju då en av världens mäktigaste inom finans. Gick från hedgefondförvaltare till styra världens största statliga fond med 15 000 miljarder i investeringar. Och han har ju även studerat psykologi och infört det här också, praktiserat med ett psykologiskt trygghet på oljefonden. Mm. Vi ska titta på ett kort klipp med honom om detta också.
Absolut, det är jätteviktigt. Att man har den tryggheten, att man kan göra fel, att man tør å experimentere, att man får bort frykten i organisationen, då får du bättre resultat.
Varför är det här viktigt, tror du, för organisationer som hans?
Det är precis som man säger, att vi som människor är ju måna om att inte göra fel. Vi är måna om att inte sticka ut hakan, tappa i social status. Vi vill inte heller bråka för mycket, så vi vill anses vara agreeable och vara inkluderade i flocken, om vi pratar i de termerna. Så det kommer alltid vara en risk att goda idéer och viktiga idéer inte förs fram. Och det finns forskning som är gjort även här i Sverige. Man har gjort det på kirurgteam. Som de får operera på en docka då, inte på riktiga människor, där man har mätt då, vad finns det för trygghet i det här teamet med kirurg och sjuksköterskor och narkosläkare och så vidare. Och man har ju sett att de team som har högre trygghet, de har också en högre överlevnad, och de team som har en lägre trygghet, där sker det oftare misstag som man skulle kunna förhindra. Och nu pratar vi om liv och död. Sällan det är liv och död inom näringslivet. Men det är samma mekanism här. Att om vi skapar en miljö här där du inte ifrågasätter din egen idé, utan du bara kastar ut den, och det gör ingenting om det är en dum idé, så har vi större sannolikhet att vi får fram bra idéer. Och att du känner dig sen engagerad att driva den idén än om vi inte gör det. Så helt enkelt ta bort det här defensiva för att få fram det som är det här lite kreativa, innovativa. Livsviktigt i vissa sektorer där health and safety är stort. Det är livsviktigt om man jobbar med människor på liv och död. Men om vi tänker långsiktigt hållbart innovationskraft, superviktigt.
Ja, det var ju till exempel kärnkraftverket i Fukushima. Mm. Där hade ju personalen upptäckt massa problem, men som de inte vågade framföra på grund av hierarkin där.
Ja, och det kan du ta. Fukushima är ju liksom klockrent exempel, men om du går tillbaka till alla de här kriserna, ta Enron, ta Volkswagen-skandalen, ta alla de här när det har varit någonting och helt plötsligt så exploderar det och så ser man att nej, men det har fuskats. Det har ju funnits personer här som har sett saker och som inte har klivit fram, som inte har vågat. För det har inte funnits en psychological safety. Det har inte funnits den här tryggheten att göra det. Så vi är alla vinnare om folk vågar och om det finns ett klimat, en plattform där folk också, inte bara att folk vågar säga utan att det också tas in. Men då behöver man ju också titta lite mer på, inte bara titta på prestation och resultat, utan också titta på process och hur gör man. Och vi behöver också titta lite på, inte bara på att belöna när det blir rätt, när det blir mål och när vi vinner, men också titta på vad är det som blir när det inte blir rätt. Vad var felen? Och börja bejaka det och se det som en lärande tillfälle. För då kan vi göra någonting av det på riktigt.
Gäller det då som ledare att mer kunna prata öppet om sina egna fel, eller hur tänker du att man...
Absolut, absolut. Att prata om egna fel och visa sig från den sidan, visa att nej, jag är inte mer än en människa här heller. Men också att man kan göra det på olika sätt. Det kan vara så att man på riktigt firar liksom big failures, att man samlar bolaget och en gång i veckan, kanske för mycket, men en gång i månaden säger okej, vad är det största misstaget vi har gjort? Att man kan skratta åt det och man kan liksom göra ett spektakel av det. Men framförallt, ett av de mest, vad ska man säga, väldokumenterade effektiva verktygen, det som kallas för after action debriefing eller after action review. Alltså helt enkelt, i vissa fall kallas det också för postmortem, att när man har gjort någonting, oavsett om det gick bra eller dåligt, och man sätter sig ner och diskuterar. Vad var det vi gjorde som var bra? Vad var det vi gjorde som var dåligt? Vad tar vi med oss? Det görs för lite. Trots den liksom enorma vetenskapliga förankring det finns att det här är verkligen någonting som skulle kunna öka. De som gör det, det är ju de som verkligen gör på liv och död. Det är liksom brandkårer och inom idrotten gör man det också. Att man verkligen ser, okay, vad var det som var bra, vad var det som var dåligt. Men här är någonting som näringslivet och ledare skulle kunna vinna mycket på att ta tid till det. Det är inte slöseri med den tiden, utan det är den tiden som man får tillbaka i mångfald om man gör det riktigt.
Intressant. Och en som forskar på detta område är ju Eamon Edvardsson på Harvard, och hon är nu inne också och forskar på oljefonden tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm. Hon har skrivit bland annat boken The Fearless Organization, och jag tog tillfället i akt att prata med henne.
Most human beings are risk averse in the sense of first of all, we're more sensitive to loss than we are, you know, enthusiastic about gain. And it makes us very, very averse to failures of all kinds. And we don't want to be seen as associated with failure. So that means we often won't volunteer information we have. We also don't want to be seen as disagreeable. So we won't disagree. Sometimes we think disagreeing is being disagreeable rather than being helpful. The tendency to hold back, to wait and see, to see what other people think, so that you don't stand out, or you don't get disliked by the boss in some way. Incorrect problems is at risk, and all sorts of other aspects of performance. So psychological safety in knowledge-intensive work environments is closely related to performance of all kinds. And so that's why I'm interested in it. You know, I think the conversation has really taken off, right? I think you're absolutely right with the question. So many business leaders are talking about this. I just came from a large pharmaceutical company where everybody was talking about this. And I see that as a very good sign, right? That leaders are recognizing that they and their companies are at risk when people don't feel it's acceptable to speak up, or when they don't go, when the leaders haven't gone out of their way to make sure the message is clear that we do want to hear from you. So that is a good sign. But I think there's two problems. And one is that then they think, now that we've thought about it or named it or say we care about it, it's done, right? And it's not done. It takes work to build it. And then the other worry I have sometimes is that people start to make psychological safety the thing, like the goal. And it's not the goal. To me, it's not the goal. The goal is innovation or patient safety or, you know, quality improvement. You name it. You tell me what the goal is. You know, good returns on smart investment decisions. And when you make it the goal, it can become a sort of a distraction. The opposite, not quite. But it's not about feeling good. It's about feeling okay, feeling uncomfortable. Right? That work is effortful, often full of bumps in the road, just setbacks, you know, full of setbacks, full of challenges. It work today, though, you'll find yourself wrong about things. Quite often, case that success in an uncertain world, and that's the one we live in, depends on high quality bets. You know, we don't have that much certainty in some domains we do, but in many domains we don't have a lot of certainty. So in order to make high quality bets, you need high quality conversations. These don't happen by accident. They really require leadership. They require the right environment, and they require a sort of disciplined, like we were talking about questions before. They require asking very good questions and rigorously getting to the heart of the matter, trying to learn as much as you can with what you know.
Det var ju rätt mycket det som du redan pratat om innan. Är det någon mer reflektion du har kring det, Emil?
Alltså, det är egentligen den övergripande reflektionen är när vi kommer till prestation och när vi kommer till hinder för vår prestation, så är vi tillbaks till diskussionen om stenåldershjärnan och vad det betyder. Vi är tillbaka i diskussionen att vi blir stressade och tar till då har som de fyra F:en, om vi säger liksom det är fight, flight, freeze, flock som vi går till. Och resonemanget att i dagens samhälle där vi befinner oss idag så är det hjälper oss föga. Så om du ska varsla folk på ditt jobb eller om du har ett möte som du verkligen måste prestera så hjälper det inte att du har någon fight-flight-reaktion utan det blir icke-adekvat. För alla personer som känner ett behov av att prestera så är det liksom kärnan att förstå det. Och förstå, det är Amy Edmondson är inne på, att vi är skapta för att inte ta onödig risk. Vi är skapta för att inte göra saker där vi blir tagna med byxorna nere. Och det är ingenting som är konstigt med det, utan det är saker som vi måste överkomma. Om vi vill vara på den absoluta toppen. Om vi vill mäta oss med de absoluta största. Och vill vi inte det, och inte det som är det viktigaste, ja, men då det finns ett val där också. Då kan vi välja en tillvaro. Det kan man i dagsläget. Man kan välja en tillvaro där man inte behöver vara på topp varje dag. Och så finns det jobb där det är väldigt viktigt att man är det. Och då kan man inte underskatta betydelsen av, om vi går tillbaka till det här, sömn, mat, träning, andningen som är superviktig, men också andra saker som man kan göra för att få ett perspektiv. Att vara här och nu. Att
bada isbad.
Bada isbad.
Eller doppa huvudet i en ishink.
Ja, men för de som är lagda åt det hållet. Att man kan ju bada isbad, men man kan göra ett enklare trick som man kan testa hemma liksom redan ikväll om man vill. Jag tar en bunke med vatten eller en hink med vatten och i med is så att det verkligen blir kallt. Man kan ta tempen om man vill, men att du kan också stoppa in den i frysen så blir den liksom extra kall. Och stoppa ner huvudet och bara liksom håll kvar och se hur långt du kan ha den där. Första gångerna, var inte besviken på dig själv om du bara blir några få sekunder, för det kommer kännas väldigt, väldigt obehagligt. Men utmana dig själv. Försök spräcka ditt eget rekord på det. Och du kommer märka att för varje gång som du gör det så blir det enklare och enklare. Sen, det finns vissa problem med det är svårt att andas också under vattenytan. Men det är en sån grej som jag skulle rekommendera folk att göra för att också känna sig lite obekväma. Att inte hela tiden tro att livet, och det är väl det som Amy Edmondson pratar om också, att det är ok att vi inte har 100% fakta. Det är ok att vi inte mår 100%, men vi måste hantera det. Vi måste göra något åt det.
Intressant. Jag kommer rapportera om jag stoppar ner huvudet i en ishink. Ingen plan på det än, men får se. Jag är snart övertygad, tror jag. Tack så mycket, jätteintressant.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det är tyvärr dags snart att avsluta. Men innan dess så ska du få bli utsatt för min kortlek här med fem snabba frågor. Och då kommer jag be dig dra fem kort. Och det är antingen eller frågor. Och så får du inte titta på dem utan ge tillbaka. Dra fem kort.
Fem kort.
Yes, ser om det där stycken.
Fem.
Oj, perfekt. Snyggt. Okej, det finns inga rätt eller fel svar. Man kan svara hur man vill. Kaffe eller te?
Kaffe.
Koffein. Föredrar du personer som är professionella eller personliga framförallt?
Personliga. Och professionella.
Gärna,
Det var svårt.
Okej, färgsprakande eller stilrent?
Stilrent.
Skulle du säga att du är mer konstnärlig eller vetenskaplig?
Vetenskaplig.
Okej. Föredrar du att vara på Facebook eller på Instagram?
Jag finns ju på Instagram men inte på Facebook, så då får jag väl ta det.
Finns på LinkedIn där?
LinkedIn finns jag.
Där kan man kontakta dig. Tack så jättemycket för det här samtalet, Shab. Och tack till er som har tittat eller lyssnat, för Mitt i bruset finns ju både som tv och som podd. Och håll gärna utkik, för vi kommer ju såklart tillbaka med spännande gäster. Under tiden så önskar jag en fortsatt trevlig sommar.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Feldman.